Idag är det pingstdag och i Apostlagärningarna 2 så hörde vi läsas de första orden. När pingstdagen kom så var alla församlade. Och vi har också församlats för att fira pingstdag idag. Och då kan man ju fundera på av vilken anledning vi ska fira pingst. Vad betyder egentligen pingst? Pingst förknippar ju vi med andens utgjutelse, andens utgjutande. Men ordet pingst i sig, det betyder, det har att göra med 50. Som de fem Moseböckerna också kallar för pentateuken, så betyder pingst också då. Har att göra med 50. Och det innebär att man samlades då i Jerusalem 50 dagar efter påsk. Och det fanns alltså två anledningar för att fira pingsten. Dels då för att fira en skördetid. Och dels för att fira förbundet som Gud hade ingått med Mose. 50 dagar efter uttåget ur Egypten. Och det gjorde då att den här dagen låg i maj-juni, skördetid. Och så firar man också då förbundet som Gud ingick med Mose med sitt folk. Och då kom folk långväga ifrån och reste till Jerusalem för att vara där för att fira pingsten. Och bakom mig så ser ni den kartbild som visar ungefär varifrån de olika folken kom till Jerusalem. Och den förteckning som vi läser då i Apostlagärningarna 2, den tycker jag är jätteintressant. Där folk kommer från olika delar av Mellanöstern, av Nordafrika, av delar av Asien. Och inte bara ifrån olika platser, utan det kom också olika kategorier av människor. Vi kan läsa i femte Mosebok, i det 16:e kapitlet. Där säger då skriften hur det ska gå till när man firar skördetiden. Därefter ska du låta det gå 7 veckor efter påsk då. Från det att säden börjar skäras ska du låta det gå 7 veckor. Och sen ska du fira veckohögtiden till Herrens ära, din Guds ära. Med frivilliga gåvor så stora som du frivilligt kan ge. Och så står det på den plats som Herren din Gud väljer ut. Och där han vill låta sitt namn bo ska du glädja dig inför Herren din Gud tillsammans. Och så kommer det. Med din son, din dotter, din slav och slavinna liksom med leviterna i dina städer samt invandrarna. De faderlösa och änkorna som du har hos dig. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och följ troget dessa anvisningar. Så inte bara det att det kom folk ifrån olika delar av Mellanöstern och Nordafrika och delar av Asien. Från olika folkslag som vi kan läsa om. Men vi kommer ju från Makedonien, från Judeen, Kappadokien, Pontus, Asien, Frygen, Pamfylien, Egypten, trakten kring Kyrene i Libyen och så vidare och så vidare. Och det var både då judar som hade anledning att komma, men också alla de som fanns i deras hus. Slavar och slavinnor, främlingar. Och då kan vi tänka oss vilken blandning av människor det var som rördes i Jerusalem. Just den dagen när detta hände, att den helige ande då utgjuts över allt kött. Det är intressant också att göra den här jämförelsen mellan påsken som vi firade då för 50 dagar sedan. Påsk, det var ju, firas ju då till minne av befrielse från slaveriet i Egypten. När folket sattes fria. Och pingsten firas då med anledning av den dag då Gud ingick det här förbundet med sitt folk. Påsken har vi firat nu också när Jesus dog för oss. För att liksom sätta oss fria. Pingsten får vi fira nu. Därför att förbundet som Gud har ingått, det är inte ett förbund som skrevs i 10 budor på 2 stentavlor. utan det är ett förbund då som finns i våra hjärtan. Det är inte bokstaven, utan det är anden nu som gör oss till ett förbundsfolk med Gud. Själva händelsen, den är jätteladdad kan man säga. Och i den här mångfalden av människor som samlades i Jerusalem då, så hördes plötsligt då de här fenomenen. Dånet från himlen, tungor av eld, nya tungomål som talades. Det var en mångfald av språk och dialekter. Och jag försökte liksom tänka mig då hur det här skulle kunna låta när alla de människorna då berördes av Guds ande och förvånades över att alla hörde sitt eget språk talas. Och så sa man, men är inte alla de här Galileer de som samlades då för att be till Gud och invänta löftets uppfyllelse? Och ändå hör vi alla vårt eget språk talas. Så det språk som Gud gav den gången genom anden, det var ett begripligt språk som alla kunde förstå. Och då tänkte jag, vilka språk var det? Ja, man skulle kunna fantisera och tänka. Det kanske var dari, farsi, arabiska, hindi, urdu, turkiska, grekiska, latin, vad vet jag. Och det hördes då i ett kakafoni eller liksom en orkester, en symfoni av röster. Där var och en kunde uppfatta sitt eget språk talas. Därför att Gud talade nu till alla samtidigt på ett förståeligt språk. Och det tycker jag är det fantastiska med pingsten. Att Gud på något sätt nu då tillintetgör liksom den språkförbistring som ägde rum i och med Babels torn. Och nu kan alltså alla människor då samtidigt få höra Guds röst talas. Och det var inte fenomenet i sig då som var det viktiga. Utan det var det att Gud talade till alla. Och var en hörde talas står det om Guds väldiga gärningar. Så det var Gud som lät vittnesbördet då gå fram till alla människor på deras eget språk. Så Gud låg lite före både Wycliffe och Bibelsällskap som har gjort allt för att översätta Bibeln till förståeliga språk. Gud talade ett förståeligt språk till alla människor på en gång på pingstdagen. Sensationellt. Och det intressanta är att när någonting sånt händer, då blir det genast reaktioner och de lät inte vänta på sig. Därför att fenomen i och för sig var ju inte ovanliga. En del profeter kunde bete sig ganska märkligt och folk kunde ju undra med rätta vad det som håller på att hända egentligen. Och de som hörde sina egna språk talas, de blev väldigt förvånade. Men hur kan de språken? Ja, de bodde ju i diasporan i förskingringen och talade olika språk och dialekter. Och när de kom till Jerusalem då, så fanns det alltså galileer som talade deras språk. Och de blev ju självklart förvånade över att kunna höra sina egna språk talas. Det andra var ju en kategori människor då, som tyckte det här med sensationer och som gjorde sig lite lustiga. Det där vi hört förut. Så det fanns lite olika reaktioner då på den här upplevelsen i Jerusalem. Och det intressanta tycker jag det är väl då att alltså pingsten som fenomen, det är ju egentligen inte liksom andens utgjutande som fenomen som är det viktiga, utan att anden förhärliga Jesus. Så att var och en kunde höra om Guds väldiga gärningar. Och Jesus blir förhärligad. Och andens syfte, det är att förhärliga Jesus. Och det var det som också då blev väldigt tydligt på pingstdagen. Och då tror jag att det var så att det behövdes någon typ av förklaring från Petrus, eller från lärjungarnas sida, från apostlarnas sida. Det behövdes någon typ av trovärdighet för den händelse som nu hela Jerusalem bevittnade. Var det bara någonting sensationellt? Vi talar mycket om spirituality. Det finns ju en andlighet, vet ni. Folk söker andlighet på alla möjliga sätt. Och man hör talas om profeter här och profeter där som gör all möjliga tecken under. Men betyder det att det är Gud som talar? Att det är Gud som verkar? Det är inte alls säkert. Så tecknen och under i sig behöver inte visa på att det är Guds handlande. Så Petrus, han steg fram och försökte på något sätt ge trovärdighet åt det som hände. Och det gjorde han egentligen på flera sätt. Det första, det var att Petrus av alla kliver fram. Han som hade förnekat Jesus. Han som hade haft lite ups and downs. Men nu helt plötsligt då, lika impulsiv som han har varit vid andra tillfällen, säger han nu då. Och kliver fram och säger, nej ni, ni ska inte tro att det här beror på att folk har druckit sig druckna då av sött vin. Nej, det är helt andra saker. Och så förknippar då Petrus detta som sker på pingstdagen med hela den gammaltestamentliga och bibliska berättelsen. Detta är vad som profeterna har sagt i Joel, som ska ske de yttersta dagarna. Att jag ska gjuta min ande över allt kött, säger Herren. Och då förankrar då Petrus inför denna väldiga mängd av människor den upplevelsen i den bibliska traditionen. Så det är ingen notis som står i Jerusalem Posten då att det hände något märkligt i Jerusalem och så passerade det för nästa nyhet. Utan detta var någonting som Gud hade på något sätt planerat och bestämt och genomförde på pingstdagen. Så Petrus, han förankrar alltså detta då till den bibliska traditionen genom att citera Joel i sin långa predikan sen i jämförelsevis långa om man tittar på kapitel 2. För hela den här sensationella upptakten, den består egentligen bara 4 versar. Men Petrus undervisning, den är betydligt större därför att det är ordet som är det viktiga och ordets förkunnelse och att anden får verka genom ordet och att anden får förhärliga Jesus. Petrus starka, tror jag, och frimodiga förkunnelse, det byggde också på att han själv faktiskt hade fått uppleva Jesus. Inte bara att han kände till de profetiska skrifterna och hänvisade till profeten Joel. Han hade ju själv mött Jesus. Och han hade liksom fått smaka lite grann av pingsten. Han hade blivit beklädd med den utlovade kraften som Jesus hade lovat. Och kanske var det som skedde då, vet ni, när Petrus och lärjungarna var i det slutna rummet. När Jesus har blivit korsfäst och när Jesus kommer uppstånden tillbaka och kommer in i den gemenskapen. Och när Jesus andas på lärjungarna och säger, tag emot helig ande. Kanske var det då som Petrus fick den här försmaken av anden, av kraften. Som fick honom att agera med frimodighet. Och när Jesus säger sen att ni ska få kraft av den heliga anden och ni ska bli mina vittnen, men bli kvar i Jerusalem till dess att ni från höjden blir beklädda med kraft. Och sen kan ni gå ut och vittna. Så Petrus, han var liksom taggad från början då. När han då stiger fram så gör han det med en väldig frimodighet. Så det profetiska ordet liksom, det tas emot av den här skaran. Och Petrus övertygelse gör också att människor lyssnar och tar till sig budskapet. Och den här kombinationen tyckte jag så, när jag läste det här, var så fantastiskt. Dels att vi måste på något sätt ta till oss Guds ord, lita på Guds ord, förkunna Guds ord. Men också få lägga liksom den här personliga karismatiken, upplevelsen av Jesus till ordet. Så att det liksom blir intressant att lyssna till. Och folk lyssnade också. Så detta var alltså vad Petrus gick fram för att det skapade trovärdighet åt den här upplevelsen på pingstdagen i Jerusalem. Som i sig hade kunnat kanske passeras någon typ av någon nyandlighet i den tiden. Men nu blir den förankrad i en gammal kristen tradition där urtidens Gud liksom fanns med från början genom profeternas budskap. Resultatet av pingstdagen. Ja, som jag sagt förut så var ju själva manifestationen var ju inte det som var det kanske viktigaste då långsiktigt sett. Utan det var ju resultatet av den manifestationen som var det viktiga. Vad var det som hände egentligen när den helige ande liksom föll över människor och ordet förkunnades genom Petrus bland annat? Jo, det var ju att Gud då på något sätt manifesterade att alla människor skulle få höra evangelium. Alla som var samlade, var en som var där, alla berördes av anden. Och Jesus har gett det som det mandatet vi har. Gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Och detta bekräftades då på pingstdagen av Gud själv. Och så har då resultatet på pingstdagen blivit att, som vi läser, att 3000 personer ungefär kom till tro. Och detta var ju då ett resultat av den heliga ande. Att anden föll på pingstdagen. Manifesterades i tecken under Petrus förkunnelse med skärpa utifrån att människor hade vänt Gud ryggen. Och det, han, på något sätt hade han lite rest och rättarting då med Guds folk. Men samtidigt så säger Petrus att men var och en som åkallar Herren han ska bli frälst. Och så öppnar han den här porten till frälsning och många, 3000 personer, blir berörda och tar emot Jesus. Och det är fantastiskt. 3000 människor. Och då blev då också resultatet av det att den kristna församlingen föddes. Så idag så firar vi egentligen också den kristna församlingens födelsedag på pingstdagen. Men det är inte bara 3000 personer det handlar om. För det här är saker som händer hela tiden i och med att anden är utgjuten över allt kött. Jag tänkte på när vi hade dop här. Elsa döptes. Det var en person. Men det är inte att förringa. Därför att en själ är värd mer än hela världen. Så antalet i sig spelar inte så stor roll. Men det sker hela tiden. Människor kommer till tro i väldiga, i stora skaror. Men också enskilt. Det andra var ju att den kristna gemenskapen föddes på pingstdagen. Församlingens födelsedag. Och den kristna församlingen som bildades, den har också liksom knoppats av under årens gång. Vi hörde nu den här bilden från EFK bland annat. Vad som har hänt i den missionsrörelsen. Och då tänkte jag när jag förberedde det på sånt som har hänt där, för att anden har blivit liksom mottagna människor som i andens kraft har åstadkommit någon typ av rörelse. Jag tänker på John Wesley och den metodistiska väckelsen i England. En väckelse som lyfte hela England som har varit nere i någon typ av social dekadens. Så kommer det en man född av Gud som bejakar den heliga anden, the second blessing, den andra välsignelsen. Och blir alltså en reformator i England och som kan lyfta en hel nation. Därför att den heliga ande är mäktig att åstadkomma sådana saker genom en människa. Vi kan läsa sen om hur den här andliga väckelsen har gått från land till land, från tid till tid. Och en del är noterat av människor och nedskrivet i historiska berättelser. Annat har vi ingen aning om. Men ett vet vi, att den heliga ande har gjort storverk oavsett om vi vet eller ej. Och det som är så intressant då, för att ibland så får vi höra sådana här vittnesbörd. För en tid sedan hörde jag Agne Nordlander, han var missionsföreståndare i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Han är ju teolog, lärare och jobbat också som missionär i Etiopien. Och han berättade att den mesta missionshistorien är ju skriven då av vita män på missionsexpeditioner. Och han hade hört talas om den stora Mekane Jesuskyrkan i Etiopien som han själv då betjänade som lärare på teologiska seminariet. Så han tog sig för att åka ut till de små församlingarna, prata med vanliga människor för att fråga vad var det som hände när väckelsen i Etiopien började. Och då berättade han att han besökte en by med en, där det fanns en församling. Och då berättade han att det hände sig att människor i omgivningen såg att vår kyrka som vi hade, vår provisoriska kyrkobyggnad, höll på att brinna upp. Så de tillkallade människor skulle komma och släcka branden. När de kom dit så fanns det ingen brand. Men de hade sett eldslågor över kyrkan. Och det hände på plats efter plats efter plats. Och så började liksom den här enorma tillväxten i Etiopien. Idag, 150 år sedan det evangeliska fosterlandsstiftelsen började sitt samarbete i Etiopien och sitt missionsarbete. På 150 år, idag är det 7,3 miljoner medlemmar. 2015 så kom 1300 människor till tro per dag. Och då tänkte jag, wow, men hur är detta möjligt? Genom anden. Därför att det är anden, dynamis, makten, kraften som sätter människor i stånd att kunna tjäna Gud på olika sätt. Och på så sätt så har församlingar bildats, rörelser har växt. Därför att den heliga ande var utgjuten över allt kött. Och det gör att den här dagen, den är värd att fira faktiskt. Pingstdagen 2017. Då får vi gå tillbaka till den första pingstdagen. När Guds anden föll över människorna, en liten grupp. Som fick förmedla budskapet till ännu flera. Som gick vidare sen till sina respektive hemorter. Och förmedlade budskapet vidare. Och så får vi vara med. I det vårt led av för att fortsätta det här arbetet. Är det inte fantastiskt, va? Helt otroligt. Så idag så är det en glädjens dag för församlingen. Att vi får fira församlingens födelsedag. Och vi får bejaka det uppdrag som Gud har gett oss. Och vi vet att det är möjligt. Därför att kraften är inte vår, det är Guds kraft. Men han vill bekläda oss med kraft. För att vi ska kunna gå vidare med uppdraget och med budskapet. Löftet har gått i fullbordan. Anden är utgjuten över allt kött. Gåvan är given till alla. Och så står det i apostlagärningarna. För oss som är långt borta. Som Herren vår Gud vill kalla. Och vi behöver hjälparen, den heliga ande. Därför att det är anden som bereder väg på de mest oväntade sätt. Precis som på pingstdagen. Under och tecken sker som vi inte kan förklara. Anden utrustar människor. Och anden ger liv åt ordet och förhärligar Jesus. Vi behöver dig, heliga ande. Vi behöver dig, heliga ande. Så är vi här idag nu för att fira pingst. Och vi ska snart fira nattvard tillsammans. Och då har vi möjlighet igen att få bejaka, öppna upp oss för Guds andes vind. Hissa våra segel, vet ni vad, i andens vind så vi kan liksom dra vidare. Bejaka anden i våra liv. Att vi kan förnyas på frimodighet. Och mitt bönämne idag, jag har två bönämnen som jag vill skicka med inför nattvarden och inför vår bönetjänsten. Det första är att vi ska på något sätt be att den heliga ande får förnya vår frimodighet. Därför att vad jag läser i Apostlagärningarna 2, det är den frimodighet som Petrus liksom visade. Att stå upp och förkunna Guds ord med frimodighet. Den första församlingen som bildades, som förföljdes och hade svårt, som samlades och bad, inte att de skulle liksom besparas alla besvär, men att de skulle liksom få frimodighet att förkunna Guds ord. Den frimodigheten, den behöver vi återerövra. Och den heliga ande som vill ge den frimodigheten, så att vi kan förkunna de goda nyheterna. Så det är mitt bönämne. Att vi ska få uppleva ny frimodighet i den heliga ande. Och det andra är att vi ska få be, koncentrera vår bönetjänst omkring det område som vi såg. Som var så aktuellt på den första pingstdagen. Folkslag ifrån Mellanöstern, Nordafrika, delar av Asien. Som idag utgör de områden där den kristna församlingen är liten. Och där islam är väldigt förhärskande. Och vi ska be nu för alla människor som tillhör de muslimska folkslagen. Som nu just är inne i Ramadan. Att Gud, precis som Jan Gunnar sa, att Gud får uppenbara sig för dem. Och att Jesus får bli synlig för dem. Det händer så ofta. Vi ber att det ska hända ännu mer och ännu snabbare. Pingst är fantastisk. Och jag tror att utan att ha några sådana här, vad ska jag säga nu, kyrkobeskrivningar, så tror jag att vi vill vara pingstvänner allihop. Därför att älska Jesus och bejaka hans hans kraft genom anden. Så att vi kan fungera där vi står. Så låt oss be nu att tacka Gud för pingsten. Som, och anden som är utgjuten över allt kött. Och att också den gäller oss. Gud, jag tackar dig för att vi får fira pingstdag idag med stor glädje. Därför att det är en fantastisk upplevelsedag. Tack för den första pingstdagen och det vi får läsa här, det som hände. Och vad som har hänt sedan under årens lopp som vi inte har en aning om. Men vi vet att det har hänt så kolossalt mycket därför att evangeliet har spritts över hela vår jord. Vi tackar dig för det och vi prisar dig för det som sker idag. Och jag vill be nu här att vi ska få förnyas i vår frimodighet genom anden så att vi kan förkunna de goda nyheterna precis som Petrus gjorde. Jag tackar dig för det, Herre. Och jag ber, Herre, för de människor som idag söker dig i olika typer av andlighet, i olika typer av religioner. Jag ber att du, Jesus, skulle bli förhärligad, att du skulle träda fram tydligt, Herre, och visa dig att du är kärlek och du vill alla människor väl. Tack att du hör oss. I Jesu namn. Amen. Amen.